Tack lovsångsteamet och hörni, vad fantastiskt att vi är igång. Vad fantastiskt att vi är igång. Vi pratade om det att vi är verkligen, vi är i ingens hus just nu. Vi alla är på bortaplan. Men vi har många som har förberett och jobbat så hårt för den här konferensen och hela teamet som har jobbat med det, Lotta. Kan vi bara ge en applåd till Lotta som har stått i spetsen för det här och hela teamet runt om henne. Och jag vet att hon själv tänker att det är alla andra som gör, men vi vet att hon har gjort mycket. Vi är så tacksamma för det och vi är så glada att vi är här. Och jag är förväntansfull på den här helgen. Inte på grund av att vi har förberett, utan på grund av vem Jesus är och det han har för oss. Och för er som inte känner mig så heter jag Olivia Sträng och gift med Benjamin och sen 3 år tillbaka snart pastor i Sionförsamlingen här i Vasa. Och ja, jag är så glad för förmånen att få dela Guds ord med er ikväll och det känns ju alltid lite nice att bara börja. För då kan resten av er andra kan bara fylla in sen. Så man inte känner att man behöver täcka hela temat. Det är gott. Jag kommer ju som ni säkert många vet. Men annars kanske hör. Så kommer jag från andra sidan Kvarken. och... från Västerbotten och jag och Benjamin, vi var på Stunders, ett museum här utanför stan för någon helg sen och då hade de en invigning av en utställning och det var en föreläsning kring den utställningen och då pratade de om hur Österbotten och Västerbotten hört ihop och att way back då så kallades folket för bottningarna och jag kände bara, that's who I am. Eller who I'm becoming. Det känns som det beskrev på något sätt att jag kommer från Västerbotten och jag känner mig hemma här och ändå är det lite annorlunda. Och så. Men jag är så glad att vara i Finland, i svensk Finland och i finlandssvenska pingst. Det är en stor förmån. Nu ska vi gå in i den här kvällens budskap. Följ mig är temat för den här konferensen och... ikväll så ska jag lägga betoningen på att Jesus inbjuder dig. Jesus kallar dig. Men jag valde ett lite annat ord för vi är så vana att höra det här att vi är kallade. Så Jesus inbjuder dig. Ska vi prata om ikväll. Och vem han inbjuder och vad han inbjuder till och hur vi kan följa honom. Vi vet och ser genom hela Nya Testamentet att Jesus han hade ett helt annat sätt att vara och bemöta sin omvärld och sin närtid då. Och han mötte de sjuka, han mötte och pratade med den som ingen pratade med och gjorde allt det här. Men allting, i starten av allt så kallade han sina lärjungar. Och då tänkte han också på sätt som andra inte tänkte. Och vi ska titta lite på 3 efterföljare till Jesus som vi kan, tror jag, lära oss av ikväll. Och för det så ska vi läsa 3 texter från Lukas evangeliet. Och då vill jag välkomna Noah, Maja och Joel upp on stage. Ni får lyssna. Följ med på skärmen eller slå upp er egen bibel. Kör Noah. Det här är alltså 3 efterföljare till Jesus. Vi börjar med Petrus, sen kommer vi till Matteus och sen kommer vi till Maria.
Yes, ni får slå upp Lukas evangeliet 5:1. Jesu första lärjungar. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han 2 båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Det gjorde så, och det fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och när de kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att, och de kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sade: gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.
Yes, och sen får ni hålla upp samma uppslag. Vi ska fortsätta i Lukas 5, 27. Jesus kallar Levi. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare.
Yes, och så får ni bläddra framåt lite grann till 10:38. Och där läser vi om Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att köta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.
Kanon, tack. Här har vi tre exempel på personer som Jesus bjöd in att vara nära honom. Och först så hade vi Petrus. Och nu ska vi titta på det här med fokuset: vem bjuder Jesus in? Först har vi Petrus, och Petrus, hans reaktion när han mötte Jesus här vid fiskfångsten, den var: gå bort från mig, för jag är en syndig människa. Petrus bild av sig själv var att jag är inte värd det här. Att vara en fiskare, att vara i den här fiskebyarna, så var det väldigt, en väldigt värdad position att få följa en rabbi, en lärare. Och Petrus, han tyckte att jag är inte värd det här. Att Jesus, om du visste vem jag var så skulle du inte fråga mig. Och han tänkte att han passar absolut inte in i den här mallen. Att ha den positionen, att vara någons efterföljare. Och det var mer vanligt att man själv frågade en lärare: får jag följa dig? Än att bli frågad att bli någons efterföljare. Så att Petrus faller ner på sina knän, det visar att han tyckte att han inte var värd i den här platsen. Och Jesus respons på det var att: var inte rädd. Du kommer få sluta fånga fiskar och fånga människor. Och sen hade vi Matteus, Levi är hans hebreiska namn och Matteus är hans grekiska namn. Och där möter vi andras uppfattningar om Matteus. Matteus, han bjöd in Jesus till fest med de andra tullindrivarna och hans vänner. Och utanför eller någonstans där så stod de skriftlärda och funderade varför i hela friden umgås ni med de här människorna. Och varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Det fanns två typer av skatteindrivare i Romarriket som kallades publikani. Och det var inkomstskattedrivarna som tog liksom den här på din inkomstskatten. Och sen var det tullindrivarna och de satt vid vägkanterna och floderna där man gick över eller strategiska platser där de hade sina tullhus. Och där tog de skatt på att du hade gått på vägen eller varorna du sålde eller vad det var. Och alla skatteindrivare var såklart hatade, men tullindrivarna, de var värst, för det var liksom den här skatten som kunde vara väldigt mycket extra och också växa väldigt mycket mer utifrån vad de tyckte var värt. Och Matteus, han var en tullindrivare, för han satt där i tullhuset. Och därför så frågar han, varför i hela friden umgås ni med dem? Och Jesus svar på det var att det är inte de sjuka som behöver läkare. Och syndaren, det är syndaren som behöver omvändelse. Och sen så hade vi Maria. Och hon sätter sig vid Jesu fötter. Och då kommer hennes syrra och bara, vänta nu Jesus. Alltså ser du vad som händer? Hon är inte, she's not supposed to be there. Alltså hon borde hjälpa mig. Martas fråga speglar egentligen hela samhällets bild av kvinnans roll. Och en judisk lärare undervisade inte kvinnor. Men Jesus, han undervisar en kvinna i Guds ord. Han tillåter henne att sitta där och han säger att han uppmuntrar hennes val att sitta vid hans fötter och lyssna till hans ord. Och han säger att hon har valt en goda del och jag kommer inte ta den ifrån henne. Även om hela samhällsbilden förväntar sig någonting annat. Så vem bjuder Jesus in? Han bjuder in den som inte ser sig självvärdig. Han bjuder in den som andra inte ser värdig. Och han bjuder in den som inte ens hela samhället ser värdig. Och vad betyder det för dig och mig? Det betyder att vi behöver förstå att han kallar dig och mig. Oavsett din, andras eller till och med hela samhällsbild av vem du är just nu. Vad bjuder Jesus in till? Jesus, han säger följ mig. Och vad är det att följa? Ofta så betonar vi att följa är att gå. Och man behöver ju gå, vara i rörelse för att följa någon. Men när vi betonar att gå och säger jag vill gå dit du går Jesus. Så blir gå för oss väldigt snabbt att göra. Eller? Ni får diskutera med mig om ni tycker att jag har fel. Men vi är såna doers. Är vi inte det? Kom igen, vi har byggt upp den här konferensen och vi gör det. Och vi gör det ju för att vi följer Jesus. Och vi engagerar oss och vi på något sätt brinner för det vi brinner för. Men att följa Jesus blir väldigt snabbt att göra det vi ska göra. Men Jesus inbjuder oss till att följa honom. Och om vi skulle fundera lite på de begreppen då. Så tolkar vi ofta följa väldigt direkt till en aktiv fas. Där vi gör och genomför och uträttar. Och jag skulle då vilja hävda att i grunden så är följa en observerande fas. där vi går med, där vi lär, där vi lyssnar. Och det är någonting annat än den sändande, liksom uträttande fasen. Och om vi betonar att följa är att gå, då blir det också lätt att vi tänker att Jesus skickar mig. Jesus är här och han skickar mig någonstans långt dit borta. Och dit ska jag gå. Men Jesu inbjudan och hans kallelse, hans första kallelse, är till sig själv. Han bjuder in dig till sig, att ha relation till honom, att vara nära honom. Han kallar inte dig någonstans långt borta, han kallar sig till dig, till honom själv. Att vara nära honom, att vara nära hans hjärta, att följa honom. Och han bjuder in till efterföljelse, han bjuder in och han sänder också. Och vi kommer komma till det under konferensen. Men nu vill jag stanna vid vad Jesus bjuder in till. Och alla kristna är inbjudna att följa Jesus. Det är den allmänna kallelsen. Sen har vi också den särskilda kallelsen med de gåvor som vi har. De specifika saker som vi liksom sända i. Men den allmänna kallelsen gäller var och en, som Jesus säger. Till den som är villig och har ett villigt hjärta är inbjuden till att följa honom. Och när vi liksom likställer inbjudan till Jesus med det vi är sända till att göra i något slags begrepp som blir kallelse eller som blir att vi... då hamnar vi så lätt att vi missar hela delen av att vara med Jesus, att lära av honom. Och så hoppar vi direkt till, det här ska vi uträtta och göra. Så Jesus, han bjuder in till honom själv. Och att i relation med honom lära, formas, upptäcka. Han bjuder in till upprättelse, läkedom. Så att ha en relation med Jesus, det handlar inte om... Eller att följa Jesus handlar inte om allt jag ska göra för honom. Det handlar om relationen till honom, mötet med honom. Som sen blir vidare saker vi gör för honom. Men det handlar inte om, följandet handlar inte först och främst om allt jag ska göra för honom. Hänger ni med i min... ja. Men om vi skulle titta lite närmare på de här exemplen och gå in på hur vi följer Jesus. Så att veta vad det betyder för dig och mig. Och vad det gäller för dig och mig. Hur ser det ut idag att följa Jesus? Så har vi tre saker som vi kan lära oss av de här exemplen. Och det första, det är, det finns massa mer saker också vi kan lära oss, men det första, det är att ödmjuka sig som Petrus. Petrus, han var kanske lite less. Han hade fiskat hela natten. Man kan bygga upp ett scenario om att han behövde den här fångsten som han inte fick. Eller så kommer Jesus där på morgonkvisten och säger hur han ska göra. Det är som att påpeka någons liksom främsta skills. Du gör inte så där, gör så här. Men någonstans så hade ändå Petrus någon typ av mildhet. För han var så här, okej, om du säger det. Han hade någon typ av grundförståelse av vem Jesus var. Och sen så sker det här för Petrus då totalt orimliga undret. Där hela båten blir fylld av fisk och han får kalla dit sina vänner. Och även de fyller sin båt och näten går nästan sönder. Och någonstans mitt i allt det där så bara faller han ner på knä. Och han fattar vem Jesus är och säger, gå bort från mig. Jag är en syndare, jag är inte värdig det här. han förstår någonting mer av Jesus som gör att det händer någonting i hans hjärta och att han faller ner på knä. Så visa på den ödmjukheten som föds när vi förstår vem Jesus är. Det är därför vi lyfter våra händer i lovsång. Det är därför vi böjer våra knän. Det är inte någon tradition eller något sätt som vi bara gör i någon slags kultur. Det är för förståelsen av vem vi tillber. Vem vi har att göra med. Jesus som är den högste. Han som är vår frälsare. Han som är kungars kung. Det är därför vi lyfter våra händer. Det är därför vi böjer våra knän. I förståelsen av vem han är och vem jag är och inte är i förhållande till honom. Och i ödmjukandet inför honom kan vi ta emot inbjudan till att följa honom. Ödmjukhet, det är både att lägga undan stolthet och någon slags hakan upp i vädret. Men jag tänker också att ödmjukhet är också ett beslut om att lägga undan sin egen uppfattning av mig själv som faktiskt förminskar vem jag är. Hänger ni med? Att nej, men jag är en syndare och jag är för gammal och... Att när man möter Jesus med en ödmjukhet och tar emot en inbjudan att följa honom så måste vi också lägga bort att men inte ska väl jag. Och inte kan väl jag. För ibland är det som att ödmjukheten blir som en skenhelighet. Att, men jag är så ödmjuk så jag ska nog inte göra någonting här. Det gäller nog inte mig. Men i ödmjukheten som har liksom en... Kan vi komma i den här rätta vinkeln och rätta ställningen mot Jesus där vi får både inse vem vi är och vem vi inte är. Och i den det sättet att möta honom så kan vi ta emot den inbjudan. Jesus han säger, ta på er mitt ok och lära mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Och jag tycker det är fantastiskt hur Jesus bara beskriver sig själv så. Och det finns en mildhet och det finns en ödmjukhet att lära av honom. Att ta emot, att se hur han är, hur han gör och ta emot och lära sig av i efterföljelsen. Jesus är alltid det bästa exemplet. Så hur följer vi Jesus? Vi ödmjukar oss. Nummer 2. Vi släpper allt. Genom att släppa allt. Som Matteus gjorde. När Matteus själv skriver om det här tillfället i Matteus evangeliet. Då betonar han inte bara att han reste sig upp och gick. Utan han använder ett ord som... eller liknande också beskriver uppståndelsen. Och genom att välja det ordet så antyder han att han inte bara fysiskt reste sig upp och gick. Utan att när han reste sig upp i det här tullhuset och gick vidare så var det andligt som han också uppväcktes. Som han uppstod från döden till livet och insåg vem Jesus var. Men att han också, det var en riktig omvändelse i hans svar på inbjudan. Att han lämnade inte bara sitt fysiska liksom, jobb för romarriket. Utan han lämnade också sitt gamla jag och det han kom ifrån och allt vad det innebar. För att gå med Jesus. Och för att följa så behöver vi också släppa allt. Ibland. Ganska ofta. Och att lägga undan allt vi har för ögonen. Det är ju inte så lätt. Jag vet inte med dig. Det kanske bara är jag. Men vi är så lätt fast vid att det som vi har och det som vi gör och det som är det viktiga. Och att vi inte riktigt har tid. Och någonstans där så står Jesus med en inbjudan. Och det tar emot så mycket att släppa allt. Förmodligen för att det är det som är det viktiga. Lärjungarna släppte allt. Matteus sina skatteuppdrag. Petrus och Andreas med den här feta fångsten av fisk. De släppte allt. De tog förmodligen inte ens vara på näten och sålde absolut inte fångsten som förmodligen hade säkrats deras inkomst hur långt som helst, utan de släppte allt och de följde Jesus i en insikt av vad är det som är det viktiga här. Och om jag vill följa honom, om jag vill gå med honom, vad behöver jag då lägga åt sidan för att kunna följa? Och Maria, hon valde att inte vara upptagen med att hosta. Det är ju också lätt att vara. Hon valde att, ja men nu struntar jag i det här. De får ta det, de får ta huset för vad det är liksom. De får ta snackset för vad det blir eller middagen för det blir. För jag tänker vara med Jesus. Det är det viktiga i det här rummet är Jesus och vad han kan ge till mig. Och att han faktiskt ger mig en möjlighet att ta emot hans ord och lära av hans ord. Och det var det de släppte allt för att låta Jesus bli deras lärare, för att gå med honom, se vad han gjorde, lära av honom, lyssna på honom, följa hans exempel och formas av honom och forma i tänkandet av honom och till slut bli mer lik honom och också göra som honom. Så vi följer Jesus genom att ödmjuka oss, genom att släppa, men också genom att sitta vid Jesu fötter, som Maria. Att sitta vid sin mästares fötter, det symboliserar att vilja lära sig. Det var något som också Paulus gjorde när han satt vid sin mästares fötter, och det är ett sätt att underordna sig också, ödmjuka sig. Men det handlar om att lära, det handlar om att lyssna. Och i Nya testamentet så är Jesu fötter, det är också en plats för läkedom, en plats för upprättelse. En plats där vi tankar, en plats där vi kan få det vi behöver. En plats för nåd, en plats för vila. Och det är det som Jesus vill åt. Det är det som han vill ge dig. Och det är därför det är så farligt när du handlar i att göra massa saker. För då kan inte Jesus använda det här fönstret av att ge dig, betjäna dig med det som du behöver. Forma dig i det du behöver. Psaltaren 46 och 11 säger, bli stilla. Och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hedna folken och upphöjd på jorden. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Att besinna är inte bara att, ja ja, du är Gud. Utan det är att någonting som behöver genomsyra oss. Vi hade det bibelordet som tema för postkonferens för ungdomarna. Som vi hade här i vår. Och det var intressant när vi på något sätt också efteråt samtalade om det här temat. Hur otroligt svårt det är att stanna upp, att stilla sig, att släppa av. Och en av anledningarna att det är så svårt är för det är så mycket som kommer upp då. Det är så mycket lättare att bara rusa på, för då behöver vi inte dela med allt. Men när vi stillar oss, när vi besinnar att Gud är den han är, då kommer vi i rätt perspektiv om vem jag är, vem han är i vår omvärld, i vår närtid, i vår framtid. Och det finns en otrolig fight på det. Också för att det är väldigt, väldigt viktigt. När jag bara bad och var så här, men Jesus, vad vill du säga om det här temat? Och vad har du på ditt hjärta? Så upplevde jag bara hur Jesus har en sån otroligt stark längtan i sitt hjärta efter dig. Efter din tid, efter ditt fokus. Efter bara din, inte görande eller någonting, utan efter ditt öra, efter ditt hjärta. Och det är bara han som kan. Jag kan inte förklara till dig vad han ska ge dig. Det är han som gör det. Och den här kvällen när vi går in i den här konferensen, så är det ett så ypperligt tillfälle att på nytt och igen bara bjuda in Jesus, eller svara på hans inbjudan. Att hallå, kom och följ mig, kom och vara med mig, kom och lära mig, kom och se mig. Låt mig ge dig, låt mig betjäna dig. Och Jesus, han betonar inte lämplighet, utan han ser till det villiga hjärtat. Petrus, han böjer sina knän. Matteus hade en omedelbar respons, och Maria, hon sätter sig ner och lyssnar. Och det kommer ifrån att de har någon typ av grundläggande förståelse av vem Jesus är. Att det finns någonting där hos Jesus som jag vill åt. Och det unika, det är att Jesus bjuder in till efterföljelse. Inte trots, utan på grund av att han är den som han är. Och jag tänker att vi kan stå upp tillsammans. Vi ska gå in mot avslut, och det kommer finnas förebedjare här, och vi kommer gå in i lovsång en stund. Och efterföljelse börjar med överlåtelse. Och det såg olika ut för alla de exempel vi har tittat på. Det ser olika ut för var och en av oss. Så många finns här som har följt Jesus länge. Många finns här som har följt Jesus en tid. Någon finns här som inte alls följer Jesus, eller inte riktigt känner honom. Och jag vet att oavsett hur länge du har följt Jesus, så kan du alltid komma på nytt och om igen till en plats av att ödmjuka dig för honom. Att släppa taget om det som du har på gång. Och att sätta dig vid hans fötter. Att göra dig redo för att ta emot. Och den här kvällen så är det precis som det som jag skulle vilja ge utrymme i det här eftermötet. Och det kan se olika ut. Det kan betyda att du behöver lyfta dina händer, bekänna Jesus som Herre. Det kan betyda att du behöver komma fram och böja dina knän och bara ödmjuka dig inför honom. Och kanske är du också här som någonstans inser att, vänta nu, alltså kanske att jag inte riktigt ändå förstår vem Jesus är. Kanske jag liksom, jag lever det här på något sätt livet som kristen, och men egentligen fattar jag egentligen vem Jesus är. Vad gör det egentligen med mig? Och jag tror att, jag vet att han vill uppenbara för dig vem han är, som gör att du bara faller ner eller vänder om eller börjar om. Eller som inte annat så vet jag att Jesus vill visa på nytt och igen starkare för dig vem han är. Så jag tror att den här, ja men det är en viktig stund. Vi har hållit på, vi kommer från det vi kommer från, och nu är stunden där du kan bara stilla dig. Där du kan fokusera på Jesus, där du kan gå in i, öppna upp för det som han vill ge dig under de här dagarna. Och ta emot hans inbjudan att följa honom.